Dövblindas dag arrangerades på Sundsgårdens folkhögskola i lördags. Taltidningens Winnie Gravlund var där och samtalade med Torbjörn Svensson.
När man bara ser dig, Torbjörn, och lyssnar på din föreläsning som jag gjorde nyss, så är det svårt att förstå att du är dövblind. Möter du den reaktionen ibland att folk tror att du både hör och ser? Du verkar så säker.
Alltså, det är ju just det begreppet med dövblind som kan bli lite missvisande i sådana här fall. Jag ser mig själv som dövblind, men även om jag faktiskt har syn- och hörselrester. Och sen är det så här att i och med att jag har haft en långsam progression, framförallt med synen, så har jag ju hunnit arbeta upp ett visst sätt att vara. Och med hård talträning i min barndom också så har jag också utvecklat ett väldigt bra språk, trots min grava hörselskada. Så att jag har full förståelse för att jag kan anses som att jag inte har de begränsningarna som jag har. Och det kan också bli lite missvisande. Jag vet i vissa situationer där jag kanske folk kommer fram till mig och vill prata med det. Jag hör inte vad de säger. Jag säger att jag hör inte, och då fortsätter så kanske folk prata med mig. Men i själva verket så hör jag inte det, och då kanske jag gör det enkla valet att jag tecknar att jag är döv istället. Trots att jag har ett bra tal men inte hör. Och jag har full förståelse för det, och sen rör jag mig väldigt smidigt, och har jag en väldigt anpassad hemmiljö så tror jag nog inte att folk skulle reagera speciellt mycket över att jag varken är synskadad eller hörselskadad helt enkelt.
Du berättade ju innan att du föddes som hörselskadare, och med åren så försämrades ju den, men även din syn. Ändå så blev du lastbilschaufför och körde motorcykel också, som du berättade. Vad säger det om dig som person?
Jag visste inte om att jag hade min synnedsättning överhuvudtaget. Hade jag vetat om det när jag var ung så hade jag givetvis valt andra livsval helt enkelt. Men jag kommer nu att kunna säga så här att jag får ju den här frågan ibland. Vad känner du, Torbjörn? Är det så att du är glad för att du ändå fick lov att köra lastbil under de här åren som du fick lov att köra? Eller hade du helst önskat att du aldrig hade gjort det? Och på den frågan så svarar jag lite olika från varje gång och sånt. För det beror lite på humör och hur man känner med saknad och sådär. Men jag kan åtminstone säga så här att jag är väldigt kaxig över det faktum att det har funnits en dövblind ute på vägarna som har kört lastbil och inte kört ihjäl någon. Så att jag är väldigt stolt över det faktumet att jag har kunnat sluta på topp helt enkelt.
Du var 29 år när du fick veta att du har en sjukdom som kan göra dig blind. Berätta hur du kände då.
Det går nog inte riktigt att beskriva. När jag väl hade fått själva diagnosen efter att jag hade träffat läkaren och alltihopa. Den första tiden var ju ren surrealism, och jag befann mig något helt annanstans än i min egen kropp. Och sen så efter när surrealismen hade släppt så kom liksom förståelsen och tankarna och ångesten och depressionen ovanpå det, liksom att shit, kommer jag inte se en dag. Nu är det inte helt säkert att det blev så, men det var den tankegången jag hade. Och när jag då senare, ju längre tid det gick och sådär, så blev det, eller rättare sagt, vi kan säga så här, det blev som en berg- och dalbana i princip hela tiden. Jag är ju inte ur den där krisen, själva chocken ännu, trots att det har gått ett antal år ännu. Därför att man är så mitt uppe i det, och det jobbigaste med det här syndromet är ju att faktiskt att det fortsätter hela tiden. Vissa saker kanske man får en gång och det smäller till en gång och man får anpassa sig till det, men det här fortsätter hela tiden. Så man blir på något sätt väldigt medveten om att det slutar inte. Och då blir det svårare kanske att göra ett enkelt avslut. Helt enkelt på själva sorgearbetet.
Du hade en liten dotter på 5 månader då när du fick beskedet, och du var relativt nygift. Hur påverkade det dina känslor inför läkarens besked?
Det är ytterst svårt den absolut första tiden att tänka på någonting annat än sig själv. Och så är det. Det är en stor eloge till min fru som tog hand om alltihopa. Och sen så kan jag nu säga så här att det påverkar väl inte så mycket egentligen tankearbetet framtid, mer än att man kanske ifrågasätter eller tänker efter, hur kommer det bli? Kommer jag se vissa saker senare eller uppleva vissa saker senare? Men tvärtom kan det vara en fantastiskt bra upplevelse att ha, framförallt då småbarn. Därför man känner att man kan ha ett annat fokus på någonting annat än sig själv i den situationen. Och det gör att det blir lite lättare. Du vet den där lilla handen som håller om fingret när man ska sova eller klappen på rumpan och sången på kvällen. Alltså det gör ju att man kan ju inte bara tänka på sig själv, utan det blir att man får en annat fokus och kommer också in i det här att njuta av de positiva fördelarna av att vara småbarnsförälder.
Du berättade också under din föreläsning att du till sist begravde din gamla identitet. Hur gick det till mentalt?
Till viss del så kan jag nog påstå att vissa armar och ben sticker upp ur myllan ännu. Därför att vissa saker och ting reflekterar man tillbaka till och anknyter till ändå till ens gamla liv. Men jag tror att det har väldigt mycket med att göra med att jag hade så pass mycket saker och ting som blev så definitiva efter beskedet. Dels också med min mobilitet och min frihet och min möjlighet att interagera. Och hörselskadan har jag haft hela livet, så där har jag haft problem med den biten att kunna interagera och vara en del av kommunikationen. Men på något sätt så blev det en sån enorm skarp skiljelinje mellan det där läkarbesöket och mitt tidigare liv. Och att begrava en identitet är ju mer flera steg, massor av olika sätt. Det är att acceptera, att anpassa sig, att lägga saker och ting bakom sig. Och ibland sticker en arm upp ur myllan och greppa tag om en igen. Om till exempel när det kanske kör förbi ett MC-gäng som drar förbi med motorcyklar, när man kommer ihåg hur det kändes att köra motorcykel och ha friheten och sådär. Och så får man stampa ner den armen i myllan igen och komma på något annat att göra istället. Så på något sätt är det ju helt begravt, men ibland, ja.
Vem är du idag?
Identitetskrisen är jobbig och den är så pass jobbig att man inte riktigt alltid har koll på vem man är. Det tar tid att anpassa sig, det tar tid att förstå vem man är. Det finns andra faktorer i livet också som kan spela in där också. Jag hade rätt så tuff uppväxt med skolan i min hemkommun och sånt. Och då har ju det också påverkat vad som händer idag. Men de sakerna som jag kan känna att jag har stolthet över, att som jag kan känna att jag kan identifiera mig idag, är det att vara en pappa, att vara en make, att vara skribent eller bloggare, kanske är det rätt, att kunna dela med mig mina känslor, tankar och historier till andra. Det är nog det som jag känner. Och jag får ju ibland den här frågan om jag identifierar mig som dövblind helt enkelt, och som jag sa tidigare så gör jag det. Utav det faktum att jag känner att det är den rätta identifikationen för mig när det gäller funktionsnedsättningen. Men sen är det ju inte så att jag går omkring och är personen som är dövblind, utan jag är Torbjörn Svensson som har dövblindhet helt enkelt.
Du berättar också under din föreläsning just mycket om vad du skriver, och bland annat hade du skrivit ett brev till Mr. Urschel, alltså Urschels syndrom heter den sjukdom som du lider av. Vad var det du ville säga till Mr. Urschel?
Det var nog bara att verbalt kräka över situationen faktiskt. Att bara få ur all den där frustrationen och smärtan och kunna projicera det på någon specifik, alltså på något specifikt. Och då gjorde jag Usher till en person. Och den personen kunde jag berätta och förklara för vad jag precis hatar med den personen. Vad jag inte tycker om, varför du gör så här och min ställning till dig. Så det var därför jag valde att skriva.
Du skriver en blogg också och du har skrivit en bok. Vad betyder skrivandet för dig?
Ren och skär terapi. Det är, att skriva är fantastiskt skönt för att kunna få ur sig jobbiga situationer, svårhanterade tankar och händelser. Och jag är ju inte speciellt bra att uttrycka mig verbalt i en situation där man diskuterar. Och jag tror mycket det har med att göra med att jag har så pass begränsad uppfattning, så att jag missar alla de här sakerna som en normalhörande och seende kan uppfatta, alla de här små nyanserna och sakerna mellan raderna och sånt. Så att jag tror att när jag hamnar i diskussion liksom och sådär, så fallerar jag rätt ofta, därför att jag har inte riktigt hela bilden och hinner inte tänka, för det tar sån tid för mig att bearbeta all information helt enkelt.
Både när du skrev till Mr. Urschel och när du berättade om kärleken till dina barn i din blogg, så var du väldigt naken med dina känslor. Är det någonting som du känner att att har utvecklats sen du blev sjuk?
Ja, det har utvecklats så till vidare att jag skriver om det. Men det här är ju en situation som jag ibland får prata lite om. Och det är att om jag är för personlig, helt enkelt. Och jag anser mig inte vara för personlig, för jag anser mig att jag har en väldigt stark integritet förutom det som jag skriver, och att det är väldigt mycket i mitt liv som aldrig kommer på i textform eller något liknande, ut på bloggen eller något liknande, utan jag anser att det här är mer det som ska vara en normal situation, ett normalt sätt att uttrycka sig för att kunna dela med sig av information och dela med sig och vara lite mer, vara lite mindre, vad ska man säga, lite mindre, var lite mer öppen om de här sakerna som egentligen inte handlar om att det ligger på djupet, utan att man kan ha förståelse för varandra, att utveckla en förståelse. Så tycker jag, och det gör man via att säga hur det faktiskt är, att det inte är varje dag när man precis kanske har skilt sig, eller en av ungarna kanske har lyckats få ta ett fattigt drag eller något liknande, och så går man till jobbet och frågar dem i läget, ja men det är bra, alltså det finns ingen mening med det.
Du visade känslor som din ilska, och du visar känslor som kärleken till ditt barn, dina barn. Men du berättade också om ganska komiska situationer som kan möta en dövblind. Kan du berätta någon av dem för mina lyssnare?
Vi kan ta den där situationen där jag till exempel gick fram till en reception där det satt en person bakom och jobbade, och jag skulle ha ett speciellt ärende, så att jag påkallade den här personens uppmärksamhet, och så svarade den här personen mig, så sa jag att du säkta mig, så jag är ju gravt hörselskadad, så jag hör inte vad du säger, så du måste prata så lite mer tydligare. Och då lutar sig personen fram över disken och så lutar sig mot mig och börjar viska. Det är en sån situation som jag känner är en situation som man inte alltid vet om man ska börja gråta, skratta eller bli arg. Men om man kan ha lite distans till det, så är det faktiskt rätt roligt.
Eller? Du väljer att skratta.
Jag väljer att skratta. I den här situationen gör jag verkligen det. För jag tycker att ibland kan det vara kul att använda det uttrycket. Utan ibland går inte hissen hela vägen upp.
Du berättade också om en reaktion som du möter ibland. Att om jag var dövblind så skulle livet inte vara värt att leva. En reaktion som du tyckte var svår att möta. Men du sa också att så är det inte. Varför är det inte det?
Vi alla har ju olika verkligheter. Och min verklighet är annorlunda. Men den är ju inte obefintlig. Den finns där. Och jag har ju också en förståelse för att andra kan tycka att den här inskränktheten och det här försvinnandet utav sinnena skulle påverka så mycket som man känner att man inte kan göra någonting. Men när man är i den situationen så har man två val. Antingen ge upp eller inte göra det. Och gör man inte det, då hittar man vägar till i alla fall åtminstone på något vis tillfredsställa de behov man ändå har. Att man tar in den informationen. Sen finns det hjälpmedel och det finns tekniker och det finns olika sätt att faktiskt ta till sig det. Så när man säger så till, jag tar det ju rätt personligt när någon säger så, att men om jag var dövblind då skulle jag inte vilja leva, för det är inte värt att leva. Då tar jag det väldigt personligt, för att det är ungefär som att säga åt mig att nej, men då ska du, ditt liv är inte värt någonting. Och det tycker jag inte. Så där får jag alltid hantera den här känslan att inte bli förbannad, utan istället förklara att nej, så är det inte, det är annorlunda. Och jag behöver lite mer insats och hjälp, men det är inte så att det på något sätt är ovärdigt eller mindre på det.
Nu när vi sitter här och pratar så har vi din tolk med dig. Och ja. Du berättar också väldigt varmt från scenen vad tolken har betytt för dig. Kan du berätta det för mina lyssnare?
Det här med tolkens intåg i mitt liv är två olika aspekter som är enormt stora för mig. Ett är att jag har varit hörselskadad och gravt hörselskadad nästan hela mitt liv. Och det har gjort att jag har väldigt många situationer varit utanför. Socialt och kommunikativt. Och sen också när synen försämrades, så gjorde det här att min värld inskränktes mer och mer och mer. Och till slut blev det ungefär som man har fått upp massa murar. Och så är det en dörr som blir smalare och smalare och smalare. Och till slut så fick jag då möjligheten att få in tolken i mitt liv. Alltså få in det här hjälpmedlet i mitt liv. Och det var ungefär som någon satte in en nyckel i den här dörren och öppnade upp den. Och tolken gör det ju att den målar också upp och förstora min värld. Gör att jag får ta del av så mycket, mycket mer än vad jag annars hade gjort. Och därför blev det enormt viktigt och känslosamt också. För det blev lite, är man lagd åt det hållet som jag är med att känna väldigt stark för saker och ting. Så blev det också känslosamt att inse hur otroligt isolerad man är när man inte har det här hjälpmedlet.
Du pratade ju under din föreläsning om friheten som du kände när du åkte motorcykel och bil. Men för mig känns det som om du har hittat en annan sorts frihet idag. Stämmer det? Att du har friheten tillbaka i ditt liv?
Ja, till viss del. Fått en liten, liten lucka med att paddla. Och paddla kan man då ha med sig en ledsagare eller en tolk. Och så ger man sig ut på vattnet och så paddlar man för glatta livet. Och det är en härlig känsla, för att när man då sitter i kajaken och paddlar så är det ju liksom inte att någon leder en direkt så här, utan man tar sig på sitt sätt liksom. Det är en väldigt härlig känsla. Sen är det ju tyvärr så här att sen är ju väldigt mycket av friheten som är förlorad på det sättet också, av att vissa instanser inte fungerar i det här landet. Bland annat att man kanske att jag inte har fått ledsagning till exempel. Och inte fått assistans, och att det kan vara lite problematiskt med att få tolka till alla situationer man önskar tolka. Och färdtjänsten är kanske inte alltid den mest optimala i alla lägen. Och så att stor del av friheten den får man faktiskt se sig besegrad över. Men vissa grejer kan man faktiskt ha som små andningshål och ändå känna den känslan som man kan känna med frihet.
Du är delaktig i ett konstprojekt. Kan du berätta om det?
Jo, projekt Kännbart heter det, ett konstprojekt, och det är ett konstprojekt som går ut på att 7 kända konstnärer ska tillsammans med personer som har dövblindhet skapa konstverk som man bara känner eller upplever på andra sätt än med syn och hörsel. Och de här konstverken som är så fantastiskt kreativa, ja det är helt otroligt egentligen, ska då ut på en vandringsturné runt om i hela Sverige för att då via samtidskonsten sprida information om dövblindhet ut i samhället. Genom konsten helt enkelt. Att visa att konst kan man använda så mycket mer än bara till att betrakta. Till att använda till att även bli en samhällsfunktion. Och utöver det så kommer det finnas massa andra saker och ting runt omkring. Kring arrangemang som har med detta ämnet att göra. Och det är otroligt spännande, otroligt mycket och otroligt roligt.
Skapar du någonting själv?
Nej, inte inom projektet så, men jag har ju lite kreativa grejer som har dykt upp sen jag fick min diagnos. Skrivandet vill jag säga är en form av konst. Sen också har jag ju då skapat Flower Eye, vilket jag inte har ritat själv, för jag är inte duktig på att måla eller rita, men jag har skapat den och fick den färdigställd. Det är ett, vad ska man säga, ett öga med en växt som växer ovanpå och en tårdroppe under till för att symbolisera glädjen och sorg med retinitis pigmentosa. Och sen så har jag faktiskt en annan grej som kommer att dyka upp på konstutställningen förhoppningsvis, men det väljer jag inte att berätta förrän det har kommit fram helt enkelt.
Vi får väl se vad det lider. Den här ögat, det har du som tatuering på kroppen. Jag ser att det sticker upp lite ur din skjorta.
Ja, det stämmer. Ja, det är också ett sätt att bearbeta lite processen. Och jag valde att göra det därför att jag tyckte att det kändes bara helt enkelt rätt. Att få dit någonting som är så pass unikt som jag har skapat, som symboliserar någonting som jag går igenom. Och det blev liksom inte, det blev liksom lite mer djupare, ett djupt sätt att visa just vad det handlar om. Och nu menar jag inget ont i dem som tatuerar in AIK eller HIF eller sådär, men för min del så kändes det liksom lite mer djupare att göra någonting sådant som kanske då jag kan ha med mig hela livet. Och det behöver inte betyda att det är någonting bara dåligt, utan det är någon del av livet man går igenom, och det får man behålla på det viset.
Tack så mycket.